Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Daniel Fridell, välkommen till Öppet sinne.
Tack så mycket.
Du är en gäst som jag faktiskt har velat haft med i den här podden väldigt länge.
Ah, okej.
Okay. För jag vet att jag redan pratade med, vi snackade lite om Stefan Moncasse som var med i din film Älska mig.
Just det.
Och redan där pratade jag, bara, Daniel Fridell hade varit så otroligt kul att ha med. Ah. Och jag även pratade med Theo från Stockholm Storyhood också, att det hade varit roligt att få med dig. Så äntligen, välkommen. Just. Fan,
tack,
vad kul
tack.
Att du är här.
Skitkul att vara här.
Ja, du är ju mest, alltså egentligen är du väl mest känd för filmen Sökarna.
Ja, det brukar vara den som alla kommer ihåg efter alla år.
Och det är en väldigt mytomspunnen långfilm som slog igenom stenhårt. Var det 93?
93, 31 mars 93 kom den på bio.
Hur var känslan att den gick på bio? Hur var känslan när filmen rullade igång, fullsatt biolokal? Vad tänkte du?
Det var fantastiskt. Jag älskar, jag kan aldrig sitta ner när någon av mina filmer visas. Jag står alltid vid sidan där och tittar på publiken egentligen, ser på deras reaktion. Så det här var ju verkligen magiskt första gången. Och så jag stod och tittade på en tjej och en kille som satt och tittade på filmen, hela filmen, utan att se på bioduken. Det var helt fantastiskt att de på något sätt blev berörda, skrattade, blev ledsna utav någonting som man själv hade skrivit och satt ihop. Så det var en stor känsla.
När fick du känslan av att du ville, eller när kom första tanken om att du ville regissera film?
Jag och Peter Cartier som gjorde Sökarna ihop, det var bara en slump egentligen. Vi var ute och simmade på Eriksdalsbadet. Och så sa vi, fan, ska vi inte börja göra scener eller prata om sketcher som du också nämnde att du höll på med tidigare. Och i samma veva som det här så hade en del av våra vänner gått ner sig i kriminalitet och vi tyckte att det inte återspeglades i den film som gjordes då eller i media eller i böcker eller egentligen någonting. Mm. Så tänkte jag, vi borde göra någonting, vi borde försöka få till en scen eller en teater eller en film, men vi visste inte så mycket om det. Men det var 91 tror jag. Mm.
Och hur kom idén till Sökarna? Vad var det som gjorde att det fröt sådde, som man säger så?
Det var väl just det, att vi hade lust att göra någonting och sen så blev vi berörda av en händelse, en gammal vän till oss från vår taekwondoklubb som hade mördat en person och sen blev mördad själv. Mm. Och kände att det här var någonting som man borde lyfta upp och kanske man kunde, ja, tänkte vi, om man såg hur det här gick till kanske man kunde stoppa att det hände igen och sådär. Men det på den tiden var det ganska oskyldigt, men vi försökte i alla fall, hade den baktanken att försöka göra någonting åt det, våldet.
Hur tycker du att det funkade?
Alltså både och, vi fick ju en del respons, men samtidigt då det vi tänkte att det här skulle kanske få folk att tänka efter, det gör folk en kort tid, men sen skiter de i det och sen, det är bara att se på dagens samhälle, det är bara värre kriminalitet nu, så att säga.
Jag kan tänka mig, och hur är din tanke när du ser hur det ser ut idag jämfört med då, om man tittar i backspegeln och ställer sig här och kollar?
Ja, alltså ungefär som då var vi lite naiva och trodde att politiker skulle bry sig egentligen. Och det jag väl har sett, tycker jag, eller det man lärt sig genom åren, att de bryr sig mest om hur de ska bli återvalda nästa gång. Och tar nog inte tur med problemen så mycket som man borde göra.
Hur vore drömscenariot att vi skulle kunna ändra på det?
Vet inte, men det är väl det vanliga att folk i allmänhet mår bättre, starkare familjer. Mm. Det är väl ofta när det är de som man känner som har gått åt helvete för har ju haft problem med familjen och problem med kanske hitta sin plats i samhället. Och, Men jag är ingen politiker så jag ska inte...
Nej. Men jag tänker lite på sökarna, för det är en sån otroligt mytomspunnen inspelning hela det här. Det är mycket, otroligt mycket kontrovers runt Liam Norberg. Ja. Hur kom ni två i kontakt med varandra? Vad lärde ni känna varandra?
Vi tränade hos Chago, en taekwondoklubb. Mm. Och där lärde vi känna varandra. Och sen hängde vi väl också med samma kompisgäng på när man var liten och gick ut på diskotek, som det hette på den klubbar och sådär. Och vi märkte väl, vi var en grupp då, han och jag och några till som var också kreativt intresserade och inte bara ville träna och ut och på klubbar och sådär. Och vi började på Kulturama, jag och Liam. Och, men blev rätt bedrövade det där. Eller, de var så negativa till att göra film. Så vi tänkte fakta att vi vill göra film. Så vi lånade istället kamerorna på kvällarna och så drog vi ut och gjorde piloten till sökarna.
Hur lång blev den?
20 minuter film var den första grovklippningen. Ja, 12 kanske, 13. Ah. Så vi visade för SF.
Okej, okay. Och vad var responsen på SF?
Fantastiskt, alltså vi trodde ju inte att vi hade en chans egentligen, för de var ju så negativa alla vi pratade med innan, men SF och Valle Bergendahl var en klassisk producent där, och Kerstin Bonnier, de älskade och sa, hur mycket vill ni ha? Så vi tänkte, ge oss 5 miljoner så kan vi väl göra någonting. Jag hade ingen aning om egentligen vad det skulle kosta, men...
Nej. Vad fick ni för att göra den?
Jag tror att vi hade, det är ganska lågt nu, men vi hade väl runt 10 kanske 11 totalt sådär, av videofilmen.
Hur mycket var det på den tiden, om man ser, var det en stor budget, var det en mellanbudget?
Lite under snitt. Alltså jag kan snitt. Tänka mig då att snittbudget låg på 13-14 kanske miljoner. Mm. Och det är väl uppe i 17-18 någonting.
Jag tänker lite på filmen, hur ni gjorde. Mm. Det är en väldigt pastellglad färg den här filmen. Var kommer det ifrån, och var kommer det härifrån att det inte fanns några loggor?
Vi tyckte att svensken då var lite grå och trist. Att den inte hade så mycket färger. Och vi var väl mer inspirerade av kanske typ filmer som Minister Society och amerikanska sådana filmer. Men även Clockwork Orange var ju vår favoritfilm. Och i den så är väl inte det hyperrealistiskt. Vi ville frångå det lite, för att i och med att kanske att vi på något sätt levde i verkligheten så vi skildrade själva eller hade gjort det eller sett det, så ville vi ta upp det ett snäpp. Och det är en del som har gillat det och en del har kritiserat det. Och, ja, men det var vår scenograf som hjälpte oss i alla fall att få till den här färgskalan. Alltså. Mm.
Ja, för de är rätt grova. Alltså, ja, det är extremt för på den tiden. Jag håller med dig, som du säger. Ni gick verkligen från lite gråtråk till att otroligt färgstarkt.
Jag tror att det är undermedvetet, utan att man tänker på det, så gör det att det skapar någon slags nerv, de här färgerna och den här scenografin som man inte så mycket tänker på. Och sen så kanske man ångrar just det här med att det inte var riktiga polisbilar och sånt. Vi kunde nog fått det också. Så.
Det är roligt när du säger det. När du ser om filmen idag, hur tänker du då?
Jag såg om den för första gången för 2 år sedan. När de satte upp den på bio igen, Studio S, ett bolag. Och då satt vi och skulle göra en sån här DVD eller behind the scenes snack.
Kommentatorspår.
Ja, kommentatorspår. Och det var första gången jag såg den på 25 år. Så.
Oj!
Ja, och den håller ju fortfarande. Jag blev lite chockad. Jag tänkte, fan, det kommer vara jobbigt att se på den. Men det är många scener som jag verkligen gillade fortfarande. Så. Mm. Det var kul.
Är det någon speciell scen när du ändå tar upp det?
Ja, alltså jag är lite svag för Jonas Karlssons scener när han går ner sig i droger, tycker jag. Rätt sådär. Rätt bra känsla i när han är i sin lägenhet där och på något sätt inte mår så bra och spyr blod och det är lite magstarka scener, men samtidigt så finns det en nerv där som jag tycker att jag blir lite inspirerad av när jag gjorde den här Under ytan efteråt, att jag hämtar lite därifrån. Sen även när de var unga, när Liam och Ray spelar tonåringar och är hemma, tycker jag lite ja, men det njöt lite att se de scenerna igen.
Den kändaste repliken är väl Boryskåpet, eller? Det är väl den av den som har fastnat mest.
Kan den och Han är lugn, tror jag.
Just det, Han är lugn. Ja, Han är lugn. Det är väl klart. Vem, skrev du manuset själv eller skrev du med någon?
Jag skrev faktiskt allt själv på en toalett i Los Angeles. Jag bodde hemma hos en kompis där, men de festade så jävla mycket så jag fick ingen ro. Så jag brukade låsa in mig på toaletten och sitta och skriva där på ovanför handfatet, märkligt nog. Alla de här lite galna replikerna skrev jag väl där i stort sett.
Sen var väl skiter på dig eller kanske?
Ja, typ en del sådana också. Ja. Men en del skådespelare hade också idéer och vi hade bra liksom, samarbete. Så.
Var kom inspirationen ifrån? Alltså just, nu tänker jag bara så här, sitta på en toalett och få inspirationen. Alltså var...
Jag vet, jag hade ju inte gjort film innan. Jag hade hjälpt till lite på en tv-serie. Med, vi jobbade med Fryshuset där. Mm. Höll på med någon sån här ungdomsserie. Och tyckte väl att det var spännande. Men samt, när jag började, väl började skriva så kände jag att det var det här jag ville hålla på med. Att försöka få de här karaktärerna att leva på sidorna. Att få de här svarta bokstäverna på något sätt att bli... bilder, att bli scener, att bli verklighet. Den processen tycker jag var magisk och tycker fortfarande är magisk.
Hur var din känsla första inspelningsdagen när folk levererade dina repliker?
Ja, det var mest stressigt första dagen tror jag. För det var så mycket som vi inte hade koll på som vi försökte. Mm. De första tre dagarna det gick inte att använda det materialet i stort sett. Men det var en jävligt bra skola att bara kastas rakt in i det här. Att säga. Så, men när man väl kommit igång och när man kunde sitta och njuta av att höra bra skådespelare och säga de här replikerna, det var ju fantastiskt. Mm.
För jag vet själv, när jag också regisserat, för mig är det ren magi. Det är en surrealistisk känsla att höra folk säga det. Man har suttit och skrivit liksom x antal om en månader eller vad det är innan. Då.
Ja, det är verkligen ett högre nivå av livet. Det är det man lever för tycker jag. Ja.
Känslan när ni väl var klara med, eller vilka problem uppstod på vägen? Som du säger, det blev inkast i det här. Det måste ju uppstått ett gäng problem på vägen.
Ja, alltså vi hade ju, vi kom ifrån kanske en vi hade problem med auktoriteter, både jag och Peter och Liam, så vi kom ju kanske då i konflikt med en del i filmteamet, och just för att vi var omogna och inte visste vad vi gjorde. Mm. Och så kanske vi inte var vi kunde ju varit ödmjukare, känner jag efteråt. Så det hände ju att vi bytte team och producenter och fick stanna inspelningen just för att det uppstod konflikter. Så.
Hur gammal var du när du började spela in?
21 tror jag ungefär. 22,
tidigt.
Ja. Ja, det är väl ganska tidigt för långfilm tror jag. Så.
Jag tänker just också som du säger där, att kanske vara lite omogen och problem med auktoriteter, men det är en speciell ålder.
Visst,
att vara 21 år gammal.
Nu skulle jag vara mycket tänka efter mycket mer när man sa saker eller gjorde saker, och sen så det man har lärt sig tycker jag genom åren, det är ens misstag, men det förstod jag inte riktigt då tycker jag. Då såg jag det mer som att en personligt misslyckande istället för att se att här finns någonting att lära och göra bättre. Så.
När fick du den insikten?
Kanske efter den filminspelningen. Det var ju väldigt, väldigt mycket som jag lärde mig som man kunde göra bättre eller som andra var bättre på, och hur viktigt det är att kunna samarbeta med folk och att bygga sina team, och att en film är ju ingenting utan egentligen duktiga medarbetare och bra skådespelare, och ju bättre medarbetare man har desto bättre blir ju filmen. Så det har jag väl lärt mig, att försöka jobba med dem som är så bra som möjligt.
Vad skulle du säga var det största hindret på vägen under den här inspelningen?
Det var vår oerfarenhet. Och där hade vi kunnat både spara pengar och göra saker bättre. Men å andra sidan, så man måste ju börja någon gång. Ja. Och det var ändå en väldigt bra crashkurs för oss som ändå på något sätt gick runt och lönade sig och blev någonting. Mm.
Jag kan verkligen tänka mig det. Mm. Och sen när filmen väl kom, jag menar, jag har ju inte så bra koll på innan, men jag vet ju efter. Och det här var ju stort. Det här var väl under den tiden blev det väl en av de största filmerna, antar jag, eller?
Ja, den blev ju etta på alla såna här biotoppar och DVD på den tiden. Eller VHS var det på den tiden.
Ja, VHS. Ja.
Och det var ju, blev någon slags kultfilm redan då. Så det blev ju väldigt mycket... Men också kul och inspirerande, och vi fortsatte göra film och folk ville jobba med oss och många ungdomar kände att den berörde dem och så här, men det var en väldigt kul tid.
Hur kändes det när allting var klart och den hade uppnått den här statusen, och du tänker tillbaka på dem på Kulturama som sa nej, det där kommer inte gå, det här kan inte göra och det här går inte?
Ja, det känns väl ett kul att vi kunde bevisa att att vi visst kunde göra film. Och jag tror att man måste försöka komma runt sådana här nej-sägare. Folk som på något sätt vill inte vågar. Vi tog ju många risker, många chanser också. Och jag tror att man måste göra det för att få till saker och ting här i livet.
För det är något som jag verkligen håller med dig om väldigt mycket. För jag upplever att det finns så mycket folk som alltid ska förklara för en vad man kan och inte kan göra.
Ja.
Men sen när man väl tar tag i det som ni gjorde så gick det. För tänk om ni hade lyssnat på dem.
Ja, och där tror jag att jag har också försökt att, eller folk frågar mig om råd, hur gör man för att göra film och komma in i branschen? Och säga att man måste vara aktiv och göra saker själv och ta risker och våga satsa. Och satsar man inte 100% eller vågar man inte göra det, då kan man inte räkna med heller att någon ska bara hjälpa en in sådär. Utan, förutom exempel som du nämnde med skådespelarna där inne.
Ja. Ja, men exakt. Och hur var det sen att hoppa på nästa film? Vilken var det? Var det 30 november eller var det Under ytan?
30 november. I och med att det var också ganska mycket skandal i runt omkring sökarna och folk som blev häktade och sådär, så fick vi väldigt mycket uppmärksamhet, men också negativ uppmärksamhet, som gjorde att vi fick svårt att få pengar igen för att göra film. Och samtidigt så hade vi en producent som tyckte att ni måste göra någonting kommersiellt för att kunna fortsätta i branschen. Och vi visste ju inte, vi hade bara gjort sökarna. Så vi tänkte, okej, vi lyssnade på dem och så försökte vi hitta på någonting som kunde fungera på biografer och ja, som ändå var någonting intressant. Och då gjorde vi 13 november.
För det är ju två väldigt, alltså de är jättelika på ett sätt, men otroligt olika filmiskt.
Ja,
skulle jag nog säga. Den ena är ju mer traditionell film med sökarna och det där färgglada liksom. Vad var det som gjorde att du ville gå mot det mer traditionella rent stilistiskt?
Ja, kanske lite att vi fick lite negativ kritik för att den var för orealistiskt filmad vissa scener. Samtidigt så tycker jag att det kan alltid kul att testa någonting nytt, något nytt grepp, vare sig det är genre eller om det är scenografi eller om det är handlingen, så det stimulerar. Det är lite tråkigt att gå i samma fotspår. Man vill gärna att någonting i alla fall ska vara helt nytt. Så.
Favoritfilmer för dig som inspirerar dig som filmskapare själv, har du några sådana?
Ja, mycket av Coppolas tidigare, som Apocalypse Now och Gudfadern 2 såklart. Och det var väl lite Kubrick också. Vi hade som mest inspiration när vi gjorde Sökarna, alltså Clockwork Orange men även 2001 är väl en min absoluta favoritfilm, tror jag. Det har jag sett ett par hundra gånger. Och Once Upon a Time in America är också en av mina favoritfilmer som jag kan se många gånger som helst.
Vad är det med 2001?
Jag kommer ihåg när jag såg den på Stureplan, på biografen som fanns där nu, hur jag gick in där och bara satt där och var förflyttad till en helt annan dimension, kändes, en annan värld. Jag var bara helt uppslukad utav den där och kan inte förklara kanske den, men det var samma känsla som när man gör film, att se den filmen, att man levde på riktigt så att säga.
Jag måste se om den, för jag kan säga att jag tillhör de som inte gillade den alls när jag såg den. Jag hade en diskussion med en kompis, jag förstod inte storheten. Men där tror jag nog också att det kan vara att se en film, i vissa filmer måste man se på bio. Och jag undrar lite om det kanske är en sån film att första upplevelsen kanske är bäst att få på bio, att bli indragen i den, för jag kanske såg den med otroligt höga förväntningar. Så jag ska faktiskt ge den en chans till. Jag bestämmer nu med dig, jag ska se om den, jag ska se den igen och jag ska gå in med låga förväntningar och titta på den.
Får du säga efteråt hur?
Ja.
Men den har ju nästan ingen dialog och den bygger väldigt mycket på musik och på bilder och på, jag älskar ju science fiction också, så jag blev ju frälst bara utav musiken och bilderna och bara satt och njöt.
Interstellar har ju också fått lite referensen som 2001, Christopher Nolans film. Har du sett den?
Ja, den gillar jag också. Även om den inte riktigt är, tycker jag, samma mästerverk som 2001. Men det finns mycket samma feeling i den. Och Nolan är ju fantastisk regissör också, tycker jag.
Så. Ja, helt otrolig. Alla filmer, hur många filmer har du gjort? 10?
10 tror jag.
10 stycken?
9-10, ja.
Hur gick det från film till film? För jag tänker, vad var reaktionen på 30 november?
Sökarna var ju vår skolfilm, så där fick vi både folk som älskade och hatade den, så att säga. 13 november blev ganska ljummen så där, men där kände jag också att fan, jag hade ju aldrig gått i någon riktig filmskola. Nej. Så efter det så åkte jag till Berlin och gick med i Europeiska filmakademin och började plugga film. Och blev assistent till Jan de Bont, åkte över och var med på Twister-inspelningen och Speed 2 och fick lära mig det visuella där. Och sen så gick jag på skådespelarkurser för att lära mig, försöka fatta hur skådespelare tänker för att kunna jobba med dem bättre. Så att jag började plugga ganska hårt efter den i 2-3 år. Och sen gjorde jag Under ytan, där jag kände att då kunde jag mer om hantverket. Då kunde mer utnyttja det jag hade lärt mig sen.
Hur var det att jobba med Jan de Bont? Jag hade inte en aning om att du hade varit med honom och
ja, jävligt trevlig kille. Jag och en kille då från Warszawa var på den här Europeiska filmakademin och blev uttagna och följde med han till LA. Då, så satt vi och jobbade, jag vet inte om du kommer ihåg filmen Twister. Med,
ja, 100%, jag minns den jätteväl.
Om du kommer ihåg den där, en ko som flyger genom luften där. Och på den tiden så satt man inte vid en dator och bara gjorde de här special effekterna, utan då var det ett helt team från ILM som satt med laboratorierockar på så här videokonferens, och vi satt i LA i en stor studio och de satt i San Francisco. Det var så otroligt avancerat, det som nu en 15-åring kan göra med en app.
Så. Men det var väl just grejen i Twister, den var väl extremt banbrytande i just sina specialeffekter, om jag inte minns helt fel, va?
Jo, jag tror att många i Twister och film på just den tiden gjorde väl plugins eller effekter som man fortfarande kan använda och förfina, så att säga.
Hur var känslan att jobba med en Hollywood-produktion?
Det var ju, det kändes plötsligt väldigt lågbudget att göra film i Sverige. Bara i ljudmixen, där man i Sverige kanske sitter med en kompositör och en ljudtekniker och själv, så hade de en hel biograf med en catering på ena sidan och en som satt med effekter, och en som satt med ena kanalen, och en satt med tvåan, trean, fyra. Så det var väl ett team på 12 personer, tror jag, bara för att göra ljudmixen och enast det här i 2-3.
Och det blir tydligt för mig, för jag älskar att studera film också, alltså på bryta ner det på många plan, och jag kan känna just musiken och stämningen saknas nästan alltid i svenska filmer. Ja. Där är skillnad på att ha det här, alltså du har ju ett soundtrack och sen score, alltså den musikaliska biten. Och det är alltid någonting som saknas.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, och det, precis. Förutom då, alltså det finns vissa svenska filmer också som jag älskar, som Barnens ö och Mitt liv som hund. Men där tycker jag att det blir mer, det hjälper filmens handling och stil att vara ganska enkel, så att säga. Men jag håller med om många andra filmer som ska vara thrillers eller action i Sverige faller rätt platt, i och med att man är van vid de amerikanska stora produktionerna.
Följer du koreansk film någonting?
Har väl sett en del filmer sådär.
För de är kanske inte banbrytande, men man märker att de spelar in filmer med ett helt annat, vad ska vi säga, psykologiskt perspektiv av hur människan funkar.
Ja.
Med sorg och skratt och gråt, och män som kan gråta väldigt mycket. Och det blir en annan grej. Jag tycker att de är väldigt otroligt filmiskt stilrena.
Extremt duktiga. Ja, väldigt, väldigt duktiga filmmakare, måste jag säga.
sökarna i alla fall. Vi flyger lite vilt och brett sen, och nu börjar jag nörda ner mig i filmskapande, men jag tycker det är jätteintressant. Ljudboken har precis släppt.
Yep.
Nu har gjort en ljudbok. Vad var det som gjorde att det blev en bok av sökarna, och hur mycket särskiljer de sig?
Jag skrev först en manusversion, så kände jag att det skulle vara intressant att följa lite mer Jockes resa och hur han såg på saker, hans relationer och även hans vänners liv. Så att jag skrev vid sidan av filmarbetet och precis under klippningen, så skrev jag också i novellform och visade för ett förlag som ville ge ut det här. Så att det kom väl till av en lust att berätta ännu mer. Mm.
Men det tog ganska många år innan den kom ut, eller? Är det här ett nysläpp av samma bok, eller hur funkar det?
Den kom ut då, ungefär efter filmen då. Och sen så har väl den funnits. Men det bokförlaget gick i konkurs, och så det har inte blivit någon nysläpp. Men nu pratade jag med Theodor då på Storyhorda, och han tyckte att det vore skitkul att ge ut den nu i ljudboken. Det tyckte jag, ja, det vore ju suveränt. Så.
Känslan av att den har kommit ut igen då?
Ja, men det känns, man känner sig så stolt faktiskt, att något man gjort för så länge sedan fortfarande, att folk kan vilja lyssna på det.
Hur har reaktionen varit?
Väldigt bra på ljudboken. Så. Jag har fått flera som har mejlat. Den kom ut igår, tror jag. Ja. Men jag har ju låtit en del lyssna på det innan. Så.
För jag vill bara tillägga det, att idag är det den 16 september. För er som undrar när boken släpptes, var det den 15. Och vi spelar in här den 16. Ja. Och jag tänker lite när du... Det här med att se filmen igen, göra ett kommentatorspår och sen också släppa en bok igen. Det måste ju vara så mycket minnen som kommer tillbaka från hela den här processen med att skapa den.
Ja, verkligen. Det var verkligen en speciell känsla. För 2 år sedan då, så gick den upp på bio igen och var där. Och alla gamla skådespelarna kom dit, och många ur teamet. Och sitta och titta på den tillsammans med dem, det var en fantastisk känsla faktiskt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och även många som inte hade sett filmen förut, som nu såg den på bio för första gången. Det var kul att se deras reaktioner faktiskt.
Hur kände du själv när du satt där? Stod du vid utgången och tittade på folk, eller satt du och tittade på filmen?
Jag kan aldrig sitta stilla, så jag stod vid utgången och tittade ibland på filmen, och ibland tittade in i väggen och tittade på filmen. Så.
Ja. För jag vet att det är många regissörer som gör det där. Att de vill hellre titta. Jag har hört några andra säga samma sak, att de gärna står och tittar på folket istället. Och så har jag varit med mina egna sketcher. Jag vill hellre se hur folk reagerar än att se den själv.
Ja.
Man vill ju se responsen på liksom den konsten man har gjort på ett sätt.
Verkligen. Ja, men det, själv så kan man ju filmen och texten ganska bra. Det är intressant. Man gör det ju för andra.
Du har gjort mer grejer. För senaste tiden, när gjorde du din senaste film? Det är ett tag sedan nu, va?
Ja, jag gjorde en... serie om Lars-Inge Svartenbrandt för TV4 och Simor, som gick väl förra året, tror jag. Jag träffade först på Jackie Färm då, som var snäll och bjuda in mig och få berätta om hennes liv, som jag tyckte var väldigt fascinerande. Och då lärde jag också känna hennes pappa, Svartenbrandt, och han ville också, drevs av den här lusten att berätta om sitt liv. Och han hade väl väldigt mycket han både skämdes för, och saker som han ville skulle komma fram som han tyckte inte hade kommit fram om hans liv. Så vi började filma hela hans brokiga barndom och fram till hans död egentligen.
Hur var det?
Det var väldigt gripande, för han hade varit med om så otroliga hemska saker när han var liten. Han blev både utsatt för övergrepp och otroligt misshandlad, och bara som barn. Och sen så följer hans väg och se tragiskt att det kunde gått bättre, och att han också hade sån ångest för att han åsamkat så många människor skada. Det var ett gripande att göra.
Hur lång process var det att göra här?
Vi höll väl på i 4 år, tror jag. Och inte heltid då, men försöka följa det som hände i realtid med honom, och också intervjua de som hade varit med på den tiden när han hade varit som våldsamma, så att säga, och även hans barndom, de som var med där.
Vad är det som bedrar dig till den här typen av människor? För det finns ju en viss länk om man tittar på filmerna som du har gjort, och sen även Svartenbrandt då.
Ja. Jag kände väl då att jag som kanske, kan man säga, åskådare, såg människor som man kände att de borde inte behöva lida så här, eller de borde inte behöva få andra att lida. Alltså det måste finnas någon mekanism som gör att man skulle kunna göra det bättre. Jag tror att det var någonting, det var mitt intresse kanske, eller som också varit en nerv hela tiden. Jag tror inte att jag har ju gjort lite komedi, men ofta så har jag inte gjort något projekt som jag inte själv blir berörd av, som jag tycker är viktigt. Så.
Vad ligger dig närmst om själen just nu?
Nu håller vi på och jobbar med en pilot för tv. Och jag håller på med finansierar lite olika filmprojekt för att få ihop dem. I filmbranschen så är det ofta så att man behöver ha ett par bollar i luften för att, och det är väl säkert det som du gör också, att man har, för att någon ska trilla ner så att säga. Så det är lite olika.
Hur är det egentligen att göra film på det sättet? För jag tänker, nu är du ändå, du har gjort dina filmer, du har en repertoar, det finns någonting att visa upp. Jag menar, folk vet vem du är, kan jag tänka mig. Men hur svårt är det att ändå få göra nya projekt?
Ja, jag brukar säga att man får inte göra någonting, utan man tar sig rätten att göra det. För att det är ingen som kommer och ger dig pengar. Och det är ingen som heller letar upp någon, om du inte precis har gjort den största hitten. Eller. Så att det är nästan som att börja om från början varje gång, tycker jag. Vilket är också ett av skälet att man måste ha flera olika projekt. För ibland så är det ju så att en viss typ av projekt är möjlig att finansiera, medan andra ämnen kanske inte är något som någon vill gå in i. Så att man måste vara väldigt flexibel och jobba väldigt hårt, även om man, som jag, har gjort en del film innan.
Hur var det att göra dokumentärserie, från att gå från långfilm till att göra dokumentärserie?
Ja, det var också en slump. Jag började med en kubansk dokumentär om El Medico, om en doktor på Kuba, som jag blev också berörd av hans öde. Att hans mamma var en väldigt trogen Fidel supporter och var med i revolutionen och med Che Guevara och Fidel upp i bergen, och på något sätt försökte förändra ödet i Kuba. Och hennes son var hennes dröm, att han skulle bli en läkare. Det var det viktigt för henne. Men han ville inte alls bli läkare, han ville bli en rapartist. Så han kom på något sätt i clash med hela Kuba, hela revolutionen och hela sin mammas dröm. För att han ville göra reggaeton och amerikansk rapmusik. Vilket inte alls var något som revolutionen ville.
Nej. Hur gick det för honom? Jag har inte sett den här dokumentären, men...
Han gjorde en jättehit som blev en hit över hela världen, och Warner Music i Spanien skulle ta ut honom på en stor turné och bokade affischtavlor och stora stadion, och när han skulle åka ut på turné så blev han då, fick han inte åka ut, just för att han var doktor också. Och på Kuba är det väldigt fint att vara doktor, så att det är någonting väldigt stort där, men det var svårt att vara doktor och musiker samtidigt, så det var både intressekonflikt i hans hjärta, men ja, blev väldigt starkt. Det berörde mig. Så jag ville göra film om det.
När var du gjorde den här filmen?
2006.
2007, ja. Vad har du gjort efter det?
Sen gjorde jag den här dokumentären om Jackie Färm, Pappas flicka. Jag höll väl parallellt på med den här Medico, och så gjorde den här Säg att du älskar mig. Den kom väl också där 2005-2006, tror jag. Och sen har jag gjort den här Svartenbrandt serien av TV4 och Simor. Mm. Och så började jag skriva lite böcker.
Det växelbruk. Ja, men verkligen. Men de går ju ändå på ett sätt hand i hand.
Ja, och brukar försöka mig på göra saker som berör mig. Och det råkar vara drama, tror jag. Och människors öde.
För jag tänkte säga att Du älskar mig var en film som också fick väldigt stor respons.
Ja.
Kommer ihåg. Vad var det som gjorde, eller var kom den idén ifrån?
Vi höll på att spela in... en klass för sig, en komediserie åt SVT, men som även hade en slags mörkare humor och nerv i vissa sammanhang. Och då var det en tjej bland statisterna där som blev påhoppad och som vi misstänkte och anmälde att hon blev, de försökte dra in henne och utnyttja henne. Och då försökte vi på något sätt hjälpa till och lyssnade på hennes story och gjorde den filmen lite baserad på hennes story. Mm-hmm. Så att hennes öde inspirerade filmen, så att säga.
Oj. Och hur gick det för henne sen?
Det gick bättre, så att säga. Och hon ledde väl till också att jag började försöka. Det här Rissne-våldtäkten hände då ungefär samtidigt. Så vi försökte undersöka mekanismerna bakom den och försöka se vad som ledde fram till den på och vad som hade hänt med de offren. Så det var väl lite det vi ville visa, att det först var en våldtäkt, sen blev på något sätt en andra våldtäkt under rättegången mot henne. En mental, så att säga, när hon var tvingad att berätta om det här som rev upp smärta av innan och sen igen. Och, ja. Mm. Det var lite det vi var ute efter.
Och det är ett tungt ämne. Jag minns att det var en rätt tung film som också fick bli belyst på just det sättet.
Ja, ja.
Hur var responsen när den släpptes? Vad hände inom media, tänker jag nu?
Där fick vi väldigt bra respons. Vi fick oerhört bra också respons från tittare, folk som hade sett den. Mm. Vi hade på den sidan en sajt då som hette, och där väldigt, väldigt många unga flickor och även en del pojkar mejlade in om övergrepp som hade hänt dem och att på något sätt det här hade kanske stärkt dem. Och så det känns som att den var viktig just då för en del människor.
Mm. Vad har varit din viktigaste film? Kan det kanske ha varit den, eller?
Ja, det är möjligt. Eller Under ytan kände jag, blev jag väldigt berörd av Jeanette Pastoriza, hon som skrev den boken, så att säga, som gjorde den filmen och om hennes liv på gatan som missbrukare och även hänga med andra människor med självskadebeteenden och prostitution och liknande.
Jag tänker lite på allting som du har gjort, och så tittar man på hur det ser ut idag, så är det fortfarande samma problem.
Ja.
Det har inte förändrats mycket egentligen, och backar man 1000 år historiskt med, så känns det som att okay, det är andra vapen, men det är fortfarande samma typ av problem.
Det slog mig också, jag var ju lite naiv. Jag har egentligen väl aldrig gjort film egentligen för att jag ska vara moralisk, utan mer för att jag tycker att någonting kanske är förjävligt eller intressant eller viktigt. Men när man ser på det efteråt, så ville vi ju verkligen skapa en fuck you till politiker med sökarna. Mm. Och även med Under ytan. Men kände väl att det hjälpte inte så mycket, tyvärr. Även om det kanske har hjälpt en del människor med Under ytan och säga att jag älskar mig.
Mm. För det känns ju som att det är så film skapas många gånger.
Mm, ja.
Och det når ut till folket, men inte högre upp än så.
Nej.
Får man lite känsla av, tyvärr.
Tyvärr.
Måste jag säga. Men drömprojekt nu, har du någon ny sån här, vad ska man säga, den fråga som du vill lyfta?
Ja, men ingenting klart ännu. Nej. Men det finns ganska många olika projekt som jag håller på med och försöker få in.
Har du något projekt där bak som du inte fick igenom?
I en del projekt som jag håller på med nu har jag hållit på med i 10-15 år. Det tar oerhört lång tid för en del filmer att bli av, så att säga, eller att bli någonting. Och det är de som jag fortfarande finansierar. Så att jag brukar säga att jag är lite som en ekorre med ett skafferi utav historier som jag försöker få ut eller berätta. Att det är väl det som jag... Inte, jag säger inte att jag jobbar med det, utan det är den jag är, det enda som jag tycker är intressant att göra.
Har du haft längre uppehåll ifrån skapandet någon gång, och hur har det känts i sådana fall?
Jag kanske från skapandet, i och med att det är så långa finansieringsprocesser ibland, så just här i början på 2000-talet så var det 2-3 år när jag inte gjorde någonting utan bara var på möten, och då kände jag mig helt fruktansvärt att jag inte hade någon mening med livet längre, att det ska det bara vara så här, så då får det nog vara. Men så fort vi är på en filminspelning eller när jag sitter och skriver, då känner jag mig levande igen.
Mm. Ja, men det kan jag verkligen förstå. Mm. Och jag tänker också lite på just allt det här som du säger, med att det inte gått någon filmskola och sen fick du möjligheten att plugga och nu är du där du är. Och du lyfter lite att folk kanske ibland ställer frågor till dig om hur man gör.
Ja.
Vad skulle du kunna ge för råd till folk som är aspirerande filmskapare?
Ja, man ska ju inte göra det för att bli känd eller tjäna pengar. För det är... Jag tror att man måste ha den här drivkraften att man bara måste berätta saker. Att man blir berörd själv och vill beröra andra. Och har man bara det, då kommer folk att se det, om man har en talang och en ärlig vilja. Mm. Det tror jag. Och har man inte det, då kanske något annat man ska göra. Så jag brukar inte rekommendera filmbranschen om man ska bli rik eller om man ska bli känd. Utan det handlar om att vilja, att man bara måste berätta. Man måste ha den här känslan att det är det viktigaste livet. Annars ska man nog inte ge sig in på det. Så jag skulle hellre varna folk som inte har det.
Stöter du på folk som kanske har den här tron om att de ska bli kända och jätterika?
Väldigt ofta. Så jag försöker säga att det är ju svårt om man inte verkligen, verkligen brinner för det. Och satsar du inte 100% så är det väldigt krångligt. Och man kommer nog inte kanske bli filmskapare då. Så.
Nej. Nej, rätt intention är, jag tror på det med. Att det gäller verkligen att ha rätt intention med det man gör. Speciellt om man jobbar kreativt. Det är svårt att försöka vara kreativ med fel intention.
Ja, det är nog.
Det kommer inte riktigt funka. Jag vill tillbaka lite till sökarna, varför jag är lite nyfiken. Just med lite de här kontroverserna som var. Du nämnde det, för jag hade nästan glömt det, men att lite folk blev arresterade. Vad var det som hände?
Det var ju mycket så här att det några av skådespelarna då och Liam hade väl gjort saker innan vi började filma, eller flera år innan. Och det kom väl tillbaka. Och Liam blev ju häktad och blev ju dömd då för gamla saker, så att säga. Mm.
Finns det stopp för er i inspelning, eller hur var det där? Eller var det här efter inspelningen som han blev dömd?
Nej, det var efter inspelningen. Det var innan premiären precis. Så att det, det gjorde ju att det blev lite deppigt på premiären, att han inte kunde vara där. Och också media reagerade väldigt starkt på det, såklart. Så,
ja. Men har inte det också på något sätt, det blir det där, vad är det de skriver, all media är bra med det, även om den är dålig och så vidare. Det måste ju på något sätt ha lyft filmen ändå, att här har vi en huvudrollsinnehavare som ska spela the bad guy, eller en bad boy.
Ja, vi diskuterade mycket det där och men det kändes som att dels tog det bort en del glädje från oss, så att säga, att han inte kunde vara med, men också tror jag att en del blev skrämda utav det. Alltså, då det gjorde så att biopubliken som tyckte det var intressant blev ännu snävare. Kanske hade det blivit bredare och vi ville ju egentligen mest nå de som kanske inte visste om det här eller kände till den här världen. Nej. Det var ju de som vi ville påverka. Och nu kanske de blev avskräckta, kändes det som lite. Så att det var väl både negativt och det, på det sättet. Och sen så fick vi uppmärksamhet också.
Hur är relationen idag?
Vi har väldigt bra relation och håller på med ett projekt nu. Mm. Och har väl hela tiden bollat projekt och böcker och filmer. Och Liam är ju extremt kreativ person. Han både målar, designar och skriver och filmar. Så att det var väl där vi också hittade varandra. Att vi båda älskar att uttrycka oss på det sättet.
Hur går det med taekwondo idag?
Dåligt, dåligt. Jag försökte mig på lite träna för några månader sedan och fick gå till kiropraktorn efter och kände att det är inte vad det var.
Var du också inne i fightingfilmerna? Jag tänker Van Damme, det känns som att du är den eran, ja. Taekwondo, Bloodsport och hela den biten.
Ja. Nej, jag tittar väl, framförallt när vi växte upp så var det Bruce Lee och andra asiatiska actionhjältar som vi tyckte var intressant ur just fighting. Sådär. Men jag var väl mest inne i taekwondo för att träna och för att man på något sätt var, ja, den tiden så tror jag att vi tränar faktiskt för att känna oss säkra. För att man kom i konflikter och man behövde kanske kunna försvara sig. Det var väl det som gjorde att många utav oss började träna, tror jag.
Vilken rank nådde du, eller vilket bälte nådde du?
Kommer faktiskt inte ihåg, men jag var väl tävlade på nordiska mästerskapen några gånger. Sådär, men jag kan ju inte säga att jag var den riktigt duktig martial arts på det sättet. Det var väl mer att man ville fightas helt enkelt.
Ja. Ja, men spännande. Mm. Det händer ju mycket, och som du säger, du har många bollar i luften, och det känns som att vi kan inte riktigt gå in på vad det är. Vi får hålla dem lite hemliga tills de blir klara. Ja. Men en sista fråga bara, just angående att skapa film. Mm. Bland alla de här filmerna som du har gjort, finns det någon speciell stund i form av att ge regi eller att vara on location som har stuckit ut lite extra för dig?
Jag har väl känt med flera skådespelare att man har uppnått någon slags magi tack vare dem mycket. Men när vi gjorde Under yta med Johanna Sällström som tragiskt gick bort och Mikael Persbrandt, när man satt där och lyssnade på hur de lyfte det som man hade skrivit och så att det blev magi och mycket bättre än man någonsin kunde tänka sig. Då tycker jag att när man jobbat med sådana fantastiska skådespelare att man då har det de lyckligaste och bästa stunderna.
Mm. Ja, grymt. Mm. Var hittar man ljudboken, sökarna?
På Storytel. det är väl det främst. Och sen tror jag att den finns på några andra plattformar också, men man får googla.
Ja. Super, ja. Tack för ett jättebra samtal. Jag hade kunnat fortsätta nörda ner mig i tråkiga filmfrågor som hade varit jätteroliga mellan dig och mig, men jag ska inte mörda lyssnarna med det nörderiet för mycket. Nej, men det är grymt, det är en ära. Du är ändå en legendar med tanke på filmerna som du har skapat, och jag har sett, jag tror jag har sett alla, men jag måste nästan dubbelkolla IMDb här så jag inte sitter i julen. Men jag har sett de flesta i alla fall. Sökarna har jag sett många gånger.
Ja.
Samma med 30 november och Älskar mig också sett några gånger. Så stort tack för att du ville komma här och vara med i min podd.
Skitkul, tack för att du fick komma.
Super. Till er där ute som sitter och lyssnar, fortsätt och ha en fantastisk dag. Tills nästa gång, hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.